Hej och välkommen till mitt sommarprat här på Ålands Radio. Jag heter Thomas Ritter och har varit sommarålänning i hela mitt liv. De flesta känner mig nog som programledare på svenska TV4 i Nyhetsmorgon, Nyhetsdagen och TV4-nyheterna. Men min allra första kärlek var faktiskt radio. Så att sitta här idag i en radiostudio i Mariehamn är bara det. Fantastiskt. Det är såklart en stor ära att få sommarprata på Åland, även om jag undrar om producenterna här hörde när jag i just TV4 råkade säga att sommarprat, det är ju bara någon som berättar sin sorgliga historia om sin sorgliga uppväxt. Det blir inget av det här. Tvärtom, min barndom här ute till havs var, i alla fall som jag minns det nu, perfekt. Istället ska jag avslöja vad hela Åland har bara mig att tacka för och varför Åland både är passion och terapi. Precis som cykling faktiskt. Det mesta kommer kretsa kring min kärlek till de här öarna. Men det är klart, allt är inte en dans på Rosella. Radion stod alltid på i morfars gula stuga när jag var liten. Sjörapporten fick inte missas. Skulle det seglas till Nyhamn idag, bastas, huggas ved eller läggas ut nät? Eller blev det en dag när man inte gjorde så mycket alls? Egentligen de bästa dagarna ute på ön. Vi barn lekte, byggde lite på kojan, badade. Kanske berättade morfar för oss om Ålandskungen, Julius Sundblom. Det var min morfars farbror och det var morfar Sture Sundblom alltid stolt över. Förutom att måsarna alltid, sket på pappa Julles kala gässa som ju står staty i parken här i stan. Min morfar var ganska lik sin farbror, men istället för att bråka med måsarna blev han kompis med dem. En mås som fastnade i nätet som han lagt över jordgubbsodlingen räddades och matades varje sommar så länge morfar levde. Faktum är att vi matar fiskmåsen Kalle än idag, hur han nu fortfarande kan leva den där måsen. På morfars tid kom han ända upp på uteplatsen och åt. Nu stannar han på klippan. Kanske för att morfar gav honom specialbakade bullar. Av oss får han bara rester. Sån var morfar. Snäll mot alla. Inte minst djuren. Till och med huggormarna skulle värnas trots att han blev biten flera gånger och hamnade på sjukhus här i Mariehamn. Och trots att min mamma avskydde ormarna och gjorde allt för att hålla dem borta från oss barn. Och för att förhindra att hon slog ihjäl dem transporterade min morbror ormarna till den obebodda grannön i en gammal mjölkkanna. Förmodligen än idag ett ormparadis den där ön. Jag tänker inte se efter. Morfar var snäll mot oss barn också. Han hade alltid tid att leka, berätta eller visa hur man gör bästa knopen till båten eller rensar en gädda. Han tog med oss ut på kobbarna och visade resterna av kriget. Själv hade han upplevt två världskrig och många av hans historier från fiendeland passar sig inte i radion. Han hatade ryssen, men stämde också upp i sång. Ochichornia, krimsam prutt, skrålade han och vi barn skrattade. En dag stegade morfar in på Radio Åland. Barnbarnet Thomas fyllde år och skulle få en önskelåt. Jag kunde inte tro mina öron när jag satt i solen på klippan framför stugan. Skulle det bli den ryska snapsvisan?
Älgarna demonstrerar, ma. Älgarna har fått nog, ma. Älgarna demonstrerar, ma. Älgarna demonstrerar, ma.
Radion stod på hemma på Frösön också. Jag är ju faktiskt född i Jämtland där landskapsdjuret älgen alltid är närvarande. Kanske var det därför morfar önskade älgarna demonstrerar till mig. Då och då kommer älgarna förbi oss framför bastun här på Åland också när vi sitter i kvällssolen med ett glas vin. Även om min morbror med bestämdhet alltid hävdar att det är grannens häst som simmar ut till ön. Han och alla vi andra älskar att vara här. Min mamma längtade hela året hit. Hon föddes i ett hus nere i Västra Hamnen men växte upp i svenska fjällen i Åre. Hon blev svensk juniormästare i slalom och kunde ta portarna stiligare än någon annan. Men hon längtade ändå alltid till solen på Åland. Hon sa till och med upp sig ibland från jobbet på lasarettet i Östersund när hon inte fick tillräckligt med semester. De behöver mig höst igen, sa hon och packade in oss ungar i bilen. Och så var vi på Åland hela sommarlovet. Hennes pappa, min morfar alltså, hade sedan länge gjort något liknande. 6 månader skidåkning i Åre, 6 månader hav på Åland. Perfekt balans i livet. Där är jag inte riktigt än och jag cyklar hellre än åker skidor. Men inte på Åland. Här är det för platt. Mm. Moby tillsammans med Mylène Farmer kreer La Vie. Min franska är inte den bästa, jag ber om ursäkt för det. Men det här är mitt sommarprat på Ålands Radio. Jag heter Thomas Ritter. Trots att min morfars farbror ju än idag bryder hörnet på tidningen Åland vill jag aldrig bli tidningsjournalist. Kanske för att jag är bättre på att babbla än att skriva. Det är tur att det bara är jag som ska läsa det här manuset. När jag inte kunde sova hemma på Frösön slog jag på nattradion och drömmen om P3 började ta form. Och konstigt nog var det nattradion som var målet. Kanske för att jag också såg deckarserien Midnight Caller där polisen Jack Killian blev radiopratare och fortsatte ändå lösa brott. Men jag blev ingen nattpratare. Inte polis heller. Fast det är klart, en sommar läste jag nyheterna på natten i Sveriges Radio. Räknas det, fast jag inte löste ett enda brott. Nej, jag babblade i radion på dagtid istället. Ekonyheterna och en massa annat. Radiohuset med sina oändligt långa och sunkiga korridorer blev hemma. Och till slut fick jag också stega in i P3s lika långa och minst lika sunkiga korridor. Jag var med och startade P3 Nyheter till exempel, en merit jag är rätt stolt över idag. Vi skulle berätta nyheter som när man för en kompis berättar om något. Vi skulle säga tjej och kille istället för kvinna och man, och vi fick svära i radion. Bara en sån sak. Måste också säga att jag är stolt över min egen, förvisso, kortlivade talkshow, Ritter i P3. Där hade vi varje dag livemusik. Störst var kanske när Brett Anderson från Suede tittade förbi. En av få gånger jag var nervös. Suede, We Are The Pigs. Man ska inte träffa sina idoler, sägs det, men gruppens sångare Brett Anderson var inget svin. Tvärtom, mycket trevlig. Trots att han råkade förstöra en mikrofon i Studio 13 och spelade en otroligt sorglig låt om sin pappa. Den blev aldrig en hit, tror jag, men jag har den hemma på en CD-skiva någonstans. Innan jag till slut fick kliva in i hangaren, som entrén på Radiohuset i Stockholm på riktigt kallas, hade jag stått många timmar i en radiostudio i Eskilstuna. Mina föräldrar flyttade till Sörmland av minst två anledningar. Dels ville de vara närmare oss barn. Jag och brorsan hade lämnat Jämtland för studier och de långa tågresorna dit upp hade ingen av oss lust med. Men inte minst ville mina föräldrar komma närmare stugan på Åland. 7 timmar i bil bara fram till färjan var helt enkelt för långt. Från Torshälla var helgresorna plötsligt möjliga. Och för mig var det ju praktiskt. Jag kunde enkelt ta mig en timme från Journalisthögskolan i Stockholm och jobba extra på radion. En sen eftermiddag på Radio Sörmland mot slutet av 90-talet fick jag ett mejl från en lyssnare. Hon hade just åkt över Ålands hav och ville önska en låt hon hört i pianobaren. Nu hade vi ingen önskemusik där och då, men jag fann mig själv börja berätta om färjorna. Och den bästa, alla kategorier, Aurella och vad som egentligen hände med vikingsaga och sång och Siljasälen min pappa köpte till mig i taxfreen ombord på Svea och varför Vellamo var bättre fast de var likadana. Någonstans där, mitt i en mening, tystnade jag. Vem tusan bryr sig om det här, tänkte jag. Och spelade önskelåten istället.
Rosorna blommar igen. Den som jag fann.
Arja Saijonmaa, som enligt uppgift kallat mig den långa snygga på Nyhetsmorgon. Jag vet inte om det är sant, men säger tack för säkerhets skull. På stugan här på Åland ligger en kasse full med gamla tidtabeller från Viking och Silja Line. Vet inte varför jag sparat dem, men jag kan inte slänga dem. Det var något magiskt med färjorna när jag var liten. Lyssna på dem tuta i dimman på nätterna, gunga på deras vågor i morfars segelbåt eller när ön gick man ur huset för att se den nya färjan passera genom farleden för första gången. Då, på den tiden, kom ju nya fartyg hela tiden och det gick så många turer över Östersjön att jag idag undrar hur de fick plats. Nu finns inte så många kvar. Hur mycket jag än klagat på köttbullarna ombord trodde jag aldrig för mitt liv att Rosella skulle lämna våra vatten. Nu står vi och trängs utan sittplatser ombord på Eckerölinjen med en svindyr biljett vi bokat månader i förväg. Spontana helgresan till stugan på Åland som mina föräldrar drömde om, ja, den är ett minne blott. Och när jag äter min macka ståendes i en korridor ombord tänker jag hur det på gott och ont kan vara att vara isolerad här ute till havs.
Elä suomalainen.
Ibland när jag var klar för dagen på Sveriges Radio kastade jag mig på cykeln och rullade ombord på Silja Serenad nere i Värtahamnen. Medan min cykel stod längst fram på bildäck för att få köra av först i Mariehamn brukade jag sitta längst fram i dansgolvet och bara titta på folk. De överförfriskade passagerare som bjöd upp mig fick alltid nej. Förlåt för det, men jag varken kan eller vill dansa. Men jag gillar att titta på. Det är något vackert melankoliskt över ett dansgolv på en finlandsfärja. Folk som aldrig tidigare möts, aldrig kommer mötas igen, ger 100% i en finsk tango. Jag har förstås finsk blod i mina ådror också, främst kanske på mormors sida. Och kanske är det därför jag ibland vrider upp det finska vemodet på högtalarna hemma. Mina barn fattar ingenting. Personlig men inte privat, så brukar det heta att vi programledare i radio och tv ska vara. Jag är inte så van att prata om mig själv, jag har alltid låtit nyheten jag rapporterar om stå främst. Men nu är det ju mitt sommarprat på Ålands Radio, så nu, Thomas Ritter, får du berätta om dig själv. Om någon nu är intresserad. En gång jag pratade om mig själv i radio kallade jag mig själv för europeisk gatkorsning. Jag har åländskt, finskt, svenskt, en gnutta holländskt och en stor portion tyskt blod i mina ådror. Mamma träffade pappa när hon pluggade till sjukgymnast i Heidelberg. Och den tyska släkten har en efter en ställts upp här på de röda klipporna. Från en överbefolkad tysk storstad är lugnet och tystnaden här ute något oerhört. Men det är klart, det behöver man inte vara tysk för att uppskatta. Min farmor, Oma, som vi såklart kallade henne, var bara någon enstaka gång här uppe på våra breddgrader. Men hon talade alltid varmt om öarna. Hon hade sett det mesta, men glömde aldrig hur hon första gången fick segla ut till vår ö med sin son och svärdotter. Då fanns ju varken vägbank eller motorbåt. Morfar kunde lite tyska och berättade även för henne om Ålandskungen och om Plus och Pommern och ja, kobbarna. Oma bodde de sista decennierna precis där Alperna börjar i södra Tyskland. Sista gången jag träffade henne var hon närmare 100 år, där hon satt i sin lägenhet i Oberstaufen med utsikt över snöiga toppar. Men Oma ville ändå se de senaste bilderna från Åland. Polarkreis 18, Allein, Allein, ensam. Och jag funderar vidare på det här med en ö mitt ute i havet. Jag behöver ju knappast berätta för en ålänning om hur stor skillnaden är på sommaren och vintern här. När vi bodde i Jämtland var resan hit lång. Åkte vi hit stannade vi ett bra tag, vi handtvättade kläderna och lämnade in lakan på tvätteriet i Mariehamn. En enda gång var vi här på vintern. Det var massor med snö och vi gick över till ön. Vi åkte skidor på viken ända fram till farleden och borrade hål i isen och pimpelfiskade. Stugan gick snabbt att värma upp med den effektiva järnkaminen. Vi bastade och rullade oss i snön istället för att bada i havet. Men det är klart, det är en sommarstuga vi har. Och sommaren här, ja, den är något alldeles speciellt. I mitt yrke både rapporterar och förbereds jag på det värsta. Olyckor, terror, krig. Och min plan B har alltid varit sommarstugan. Jag vet att jag skulle kunna klara mig ett bra tag här ute. Eller skulle jag det? Fisken i havet är betydligt färre än i min barndom där vi kunde dra upp torsk efter torsk. Ett kast från bryggan blev nästan garanterat en gädda. Nu minns jag inte ens genast vi fick en. Smultronen finns ju, men de kan vi inte leva länge på. Och hur tusan skulle jag ta hand om en älg? Jag får nog inse att jag är en storstadsbo som flyr till landet i fredstid ibland. Men det är klart, i en kris sägs ju människan kunna uträtta stordåd. Jag hoppas slippa. Den 7 april 2017 står jag på bryggan med mobiltelefonen i högsta hugg när den plötsligt ringer. Det är en chef på TV4 som undrar om jag kan komma in och sätta mig i direktsändning omedelbart. Någon har kört på människor på Drottninggatan i centrala Stockholm. Nej, svarar jag kort. Jag är på Åland och så lägger jag på utan att säga hej då. Nyheten hade ju såklart redan nått mig och jag försökte få tag på min fru. För ryktena gick om skottlossning på Kungsholmen, precis där vi bor. Att vara isolerad på sin ö kan vara precis det en mediearbetare i den svenska huvudstaden kan behöva. Men det kan också vara frustrerande att vara så långt bort fast man är så nära. Min fru hade såklart koll på läget och barnen. Men där var den där känslan av att vara isolerad igen, om än så nära. Det som gör Åland så perfekt för mig, närheten till Stockholm men ändå så totalt avskärmat från allt om man så vill, är också svårt att hantera ibland. Strax efter nyår 2019 sitter jag på TV4-nyheterna och rapporterar om stormen Alfrida. Vi har massor att göra. Tiotusentals är strömlösa, många isolerade. Trafikolyckor och avstängda vägar. Plötsligt slår det mig. Om det är så illa i Roslagen, hur är det ute på Åland? När jag gör min sista sändning för dagen är det enda jag har i huvudet. Är taket kvar på stugan? Det går inte ens att ringa någon granne för att fråga. Ett knappt dygn senare sitter jag längst fram ombord en iskall Eckeröfärja och stirrar på ett stormpiskat hav. En man bredvid mig har också kört slalom mellan nedfallna träd på landsvägen mot Grisslehamn efter att ha plöjt genom snövallar på E18. Nästan i panik för att ta oss till båten och över till stugan. Väl på Åland ser jag stormens framfart. Orättvist, närmast selektivt ligger skogen på sina håll som ett gigantiskt plockepinn. På andra håll syns ingenting. På Ålands radio är uppmaningen tydlig. Ge er inte ut i skogen ensamma. Akta er för rotvältor. Se upp för nedfallna elledningar. På vår udde har 16 träd knäckts. Ett träd ligger precis ovanför boningshusets tak. Kanske en halv meters avstånd mellan träd, tak och elledning. Med radions uppmaningar i färskt minne klättrar jag ensam upp och räddar både tak och elledning. Med den känslan i kroppen, med den paniken inpräntad i hjärnan, är det kanske enklare att förstå frustrationen som skulle drabba mig och många andra bara ett år senare. Jag heter Thomas Ritter och om du har lyssnat så här långt på mitt sommarprat på Ålands radio har du förstått att jag älskar Åland. Jag kan sitta framför bastun i timmar och bara vara. Titta, lukta, känna. Men på senare år har jag börjat undra om min kärlek är helt besvarad. Vintern 2020 sitter jag i kafeterian ombord på Rosella. Jag har just lämnat ön efter att titta till stugan efter vinterns stormar. Allt väl i år. Hemma i Stockholm har jag allt oftare rapporterat om ett virus som kommer allt närmare våra breddgrader. Där och då får vi höra att ett misstänkt fall av covid kan ha åkt på just det här fartyget. Jag såg framför mig hur jag sitter i karantän i veckor i en hytt med bara Kappelskärs gråtrista hamn som utsikt. Om jag ens skulle få en hytt med fönster. Så blev det inte. Men jag fyllde familjekombin med öl och vin för någonstans anade jag att det skulle dröja innan jag kunde åka över igen. Och så blev det. Hur pandemin hanterades skilde sig stort mellan Sverige och Finland. Vi svenskar fick inte komma hit och ingen verkade bry sig. Oron för stugan steg liksom frustrationen, egentligen mest över att ingen verkade bry sig. När jag till slut fick åka över som förvaltare av min familjs egendom eller vad det hette, möttes jag av en finsktalande gränspolis som ville se pass, intyg, skattebesked, lagfart, fullmakt. Jag har aldrig känt mig så ovälkommen hit. Jag vågade inte åka in på stan och handla. Jag höll mig på ön och var rädd att någon skulle komma på mig. Fast jag nu fick vara här, kändes det som jag inte skulle vara här. Allt blev ju normalt igen sen, men det dröjde länge. För min del kom känslan av normalitet först när en kvinna på parkeringen i Maxinge tittade på min svenska registreringsplåt och på klingande åländska sa att det var skönt att se att svenskarna var tillbaka på Åland igen. Hon brydde sig. Men bryr sig någon egentligen om hur vi nu alla trängs på en enda färja mellan Eckerö och Grisslehamn? Ja, ju mer jag sitter här framför radiomikrofonen inser jag hur mycket jag saknat det här. Radio alltså. Jag kan väl här och nu, när absolut ingen åländsk radiochef lyssnar, avslöja att min plan under många år var att sommarjobba här på Ålands radio. Tanken var att cykla in på morgonen, prata i eten någon timme, max, och sen ligga på bryggan. Så blev det inte. Istället över 10 år på Sveriges radios olika kanaler och till slut tog ju TV över. Jag glömmer nog aldrig första stegen i trätrappan upp till redaktionen på TV4-nyheterna. Lokalerna var fräscha och om radions medarbetare hade fliströjor och tofflor var TV-folket uppklätt, ja, en del till tänderna. Sven, som var chef då, tog med mig in på hans rum och där någonstans i cigarettröken anade jag också inrikeschefen. Jag fick jobb just som inrikesreporter eftersom jag skrivit en uppsats på universitetet om valluften. Min lön höjde sitt slag med ofattbara 4 000 kronor jämfört med radion. Jag blev så glatt överraskad, jag chockad att jag inte ens försökte få mer betalt. Tvärtom små sprang jag ut ur cigarettröken och har sedan dess varit av och till på TV4 i 25 år. De senaste 15 mest till faktiskt. Ibland känns det verkligen som jag bor på Tegelhusvägen. Varifrån jag faktiskt kan se Finlandsfärgerna komma in på morgonen. Och en av de första sakerna jag gjorde när jag stegade in på TV4 har faktiskt med Åland att göra. Men jag håller väl ett litet tag till på den saken. För mig är det ju bara ett jobb att vara programledare. Okej, att det är ganska ovanligt och att väldigt många ser vad jag gör på jobbet. Men många andra kliver också upp mitt i natten med lite eller ingen sömn och knegar på. Men visst, många är nyfikna på oss. Jag märker det när tittare hör av sig. Och det är några frågor som återkommer. Så strax kommer svaren på de vanligaste frågorna jag får om mitt jobb. Missa inte det när vi är tillbaka efter pausen. Förlåt reklamen, nej jag menar låten. Ja, reklamen är kanske inte så populär, men som jag brukar säga, den betalar TV4s räkningar och mina egna. Dessutom är reklamerna riktigt bra att ha. Och då kommer vi in på frågorna jag oftast får. När kliver jag upp på morgonen när jag jobbar Nyhetsmorgon, eller Nymo som vi kallar det? 02:52 ringer klockan, även om jag oftast vaknar av mig själv några minuter dessförinnan. Då tar jag upp mobilen, läser igenom nattens pushnotiser. Du anar inte hur många nyhetsappar jag har installerade. Jag läser igenom nattens flöde från nyhetsbyrån TT och sen kliver jag upp och cyklar in till jobbet. Det tar ungefär en kvart och det är 15 minuter av frisk luft som gör enorm skillnad för arbetsdagen. Jag cyklar dessutom förbi nattklubbarna på Stureplan och för någon sekund blir jag avundsjuk innan jag kommer på att jag inte är någon ungdom längre och hur jobbigt allt skulle vara om det var jag som vinglade ut från dansgolvet där vid 3:30. Väl inne på redaktionen snackar vi ihop oss om det sista. Vad behöver vi ändra? Ska något läggas till? Dras ifrån? Vi finslipar manus och ja, vi skriver manus själva utifrån förslag från researchers. Och så blir vi ju såklart snäppet vackrare i sminket. Vad gör vi då i reklampauserna? Ja, det är vår möjlighet att prata med varandra i studion och med kontrollrummet. Vad gör vi efter pausen? Var står vi rent fysiskt? Hur tar vi oss från en plats i studion till en annan? Hur många minuter får respektive gäst eller ämne? Vi försöker alltid hinna prata några ord med gästerna, men tyvärr hinner vi inte alltid det och det är synd. Hinner vi gå på toa? Ja, det hinner vi. Oftast under nyhetssändningar faktiskt. Och ja, mikrofonen är på så alla kan höra. Om man inte ser till att de inte kan höra, men då får man komma ihåg att slå på mikrofonen igen. Om någon undrar varför vi ibland får problem med ljudet. Efter sändning har vi diverse möten, utvärdering och blick framåt morgondagen. Sen cyklar jag hem, äter lunch och sover en liten stund innan det är dags att läsa på inför morgondagens sändning. För det gör jag flera timmar varje kväll. Det är ju Nyhetsmorgon det. Sen årsskiftet jobbar jag ungefär halva tiden med vårt nya program Nyhetsdagen 12-17, eller ja, 13-18 Ålands tid då. Med ständigt aktuella händelser, ytterst lite planerat. Vi tar det som kommer. Utmaning, absolut roligt. Jajamän. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. Jag, Thomas Ritter, gillar nyheter. Kan man säga så eller är det konstigt? När jag var liten så berättade jag i detalj för mamma vad som hade hänt på skolan. Vem sa vad? Vem gjorde vad? Om ekorren på skolvägen hem och om de grusat eller inte, plogat eller inte. Mamma lyssnade men jag antar att publiken var för liten. När andra journalister kanske brinner för att avslöja och granska brinner jag för att berätta om vad som har hänt. Nyheter. Och det är minst lika viktigt. Vi måste veta vad som händer. Vi måste förstå, förklara och vi måste kunna lita på det som rapporteras. Det är otroligt viktigt med all form av journalistik, speciellt nu när demokratin ifrågasätts. Till och med nedmonteras eller skrotas på flera håll. Även i länder där man aldrig trodde det skulle ske. I tider av krig och oro behöver vi alla veta, även om man ibland kanske vill blunda. Jag vill inte blunda och medan kollegor stänger av pushnotiserna på semestern har jag koll på mobilen, även när jag hugger ved till bastun. Kanske inte helt sunt, men nyheter har blivit mitt liv. Och om ryssen kommer över havet ska jag åtminstone ha nog med ved på ön. Till vardags bor jag i Stockholms innerstad med min fru Paula som också jobbar på TV4 och jag, vi träffades på jobbet, vi är inte mer originella än så. Vi har två barn, Claudia och Isabelle, dessutom en labradoodlehund som heter Mia men har kommit att kallas Jyckasjärvi. Inom gångavstånd har vi hela 7 livsmedelsbutiker, restauranger, en galleria, tandläkare och sjukhus. Barnen går till skolan på några minuter samtidigt som hunden har 3 parker att välja på. Kontrasten till vår lilla timmerstuga på Åland är stor. Det var framförallt min pappa som byggde den i slutet av 70-talet. Morbror och morfar hjälpte till liksom folk från grannöarna. Timret kom med kofärgen. Det skulle vara fint men framförallt funktionellt och därmed enkelt. Det är en sommarstuga, sa min mamma ofta när vi klagade på att både diskmaskin och tv saknades. Vi är på landet, sa mamma och satte på oss för små t-shirtar med hål i. Vem skulle se oss här, ja, förutom fiskmåsarna då? Men min pappas snickarglädje syns istället överallt. Hans smarta lösningar för vattendunkarna vi än idag konkar över havet. Utbyggnader, ombyggnader, fix, trix och så hyllor överallt. Han älskade hyllor, min far. Och trä i alla dess former. Medan min mamma kunde ligga en hel dag och läsa en bok klarade min pappa inte många minuter stilla. Faktum är att jag brukade hitta på saker för honom att göra ute på ön när han blev rastlös. Vi skulle ju kunna behöva en hylla här för att vinterförvara öskaret. Själv förstod jag aldrig det där förrän i vuxen ålder. Nu är det jag som går runt och fixar, lagar, underhåller. Jag satte till och med upp en hylla i våras. Ja, det behövdes något att lägga nya mobilladdaren på. Än idag är livet här ute enkelt. När vi fyller vattendunkarna i Stockholm fattar till och med hunden vart vi är på väg. Radion är från tidigt 70-tal och får bara in 2 stationer, men det räcker. Utedasset gör vad det ska. Det dröjde till sent på 90-talet innan vi hade tv i stugan. Alltså när jag säger det idag kan jag inte riktigt fatta det. Vad gjorde vi hela dagarna? Lekte, antar jag, läste serier, spelade spel, upptäckte, upplevde, badade, rodde. Ja, vi hade nog till och med riktigt, riktigt tråkigt ibland. Tack för att du lyssnar på mitt sommarprat här på Ålands Radio. Jag heter Thomas Ritter och ganska få förknippar mig konstigt nog med Jämtland. Kanske för att jag mer eller mindre medvetet tvättat bort den lilla norrländska dialekt jag en gång i tiden kanske hade med en tysk pappa och en åländsk mor. En vecka i Östersund kring nyåret i år fick dock mina äll att tjockna till en smula. En del känner till mitt åländska ursprung. Definitivt det tyska ursprunget, men flest har nog hört mig tjata om mitt cykelintresse. Jag tycker verkligen om att cykla, om det så bara är till och från jobbet, dygnet runt, året om. Eller på cykelsemestrar i Alperna. Det är både hobby, en dyr sån ska väl tilläggas, och en passion. Motionen är faktiskt bara en trevlig bonus. Jag har aldrig cyklat från klubb eller så, för i Sverige blir det då någon slags tävling. Resultat ska uppnås och jämföras. När jag gjorde ett tv-program om cykling var det såklart kul, men jag insåg snabbt att det är roligare att cykla själv än att göra reportage om när andra cyklar. Nej, min cykling är mer den av en äldre italiensk herre. Man tar en tur, en kopp kaffe och sen ett glas vin vid hemkomst. Sen får det gärna gå fort ibland för att det är roligt, men inte för att vinna. Jag har tävlat på cykel 2 gånger i mitt liv. En gång efter att i direktsändning i radio råkat lova min namne, danske, legendariske proffscyklisten Ole Ritter, att ställa upp i hans lopp i Köpenhamn. Det slutade med 2 punkteringar och en plats bland de 953 bästa av 1000 startade. Men den andra gången slog jag en världsmästare. Det snöade den dagen i Österrike trots att det var mitt i juli. Jag och brorsan var i Sölden för att cykla upp för Passo Rombo. Underbar cykling. Men åt andra hållet ligger en av Europas högsta bergsvägar, Ötztaler Gletscherstraße. Alldeles för brant egentligen för att det ska vara roligt, men man cyklar upp till över 2800 meter över havet. Just den här julidagen råkade det vara tävling upp. Bland annat rullar tyska världsmästaren Jan Ullrich med. Ja, vi slog honom. Med flera placeringar faktiskt. Illvilliga rykten säger att han stod och fikade och tog bilder med fans längs vägen upp, men det kan väl ändå inte stämma. Vi hängde med Tour de France-vinnaren en stund på toppen i alla fall, trots snön. tror inte att han kände sig besegrad, men jag visste att jag vunnit över en Grand Tour-segrare och avslutade min tävlingskarriär där och då efter 2 lopp. Jag vet att cykelturismen är stor här på Åland också, men nu svär jag kanske i kyrkan. Jag gillar inte att cykla på Åland. Visst, som barn var det kul. Vi hade en cykel ute på ön som stod pall för allt. Om det så var att cykla till brevlådan för att hämta Ålandstidningen till morfar. Eller för att plocka smultron vid vägbanken. Och framförallt så cyklade vi över stock och sten och klippor ute på ön. Den där tyska vattenledningsrörsramen stod pall för allt. Den besökte havets botten mer än en gång när vi missade stoppsladden längst ut på klippkanten. Till slut var det faktiskt fälgarna som rostade sönder. Det var ju synd. Men nej, jag cyklar ogärna här. Jag brukar skylla på den röda asfalten som har något trögare motstånd, eller är det vinden från havet, eller så är det att... Ja, eller så är det så att när jag är här så vill jag mest vara ute på ön. Precis som cykling är passion och faktiskt terapi, inget rensar skallen som några mil i sadeln, är Åland också passion och terapi. Avkoppling från alla måsten. Men jag har inte cyklat i studion idag, och det känns faktiskt jättekonstigt. Jag minns inte ens vilket år det var. Mycket tidigare än jag skulle vilja att det var. Min mamma brukade ro över till andra sidan och promenera längs vägen som pryder nästan alla åländska turistbroschyrer. Ibland gick hon själv, ibland följde någon av oss med. Jag hade tvekat i flera dagar, veckor, månader om jag skulle säga något eller inte. Till slut rodde vi över och efter någon kilometer bestämde jag mig för att försöka prata med henne. Alla dessa år, efter första gången jag märkte att något var fel. Jag tänkte att det nog var sista gången som hon skulle förstå vad jag sa. Kanske gjorde hon det, kanske inte, men hon avfärdade allt. Jag mår bra, sluta prata om det där. Det var enda och sista gången jag pratade med henne om sjukdomen som sen tog hennes liv. Fast det skulle dröja år, ja långt över 10 år, som drog ner mig på botten. Trots att det här var tiden som min egen familj tog form och min tv-karriär tog fart, så fanns detta alltid med mig, över mig. Över ett decennium som såg min pappas liv sakta brytas ner tillsammans med drömmar om en ålderdom i Toscana och ett nytt hus på Åland. Istället vårdade han min mor, först hemma, ensam. Han slutade sitt jobb, fast han ville fortsätta. Och sen gick han dagligen till boendet och såg sin hustru försvinna. Lite mer för varje dag. Den vidriga sjukdomen som gjorde att min fru och mina barn aldrig lärt känna den vitala, kloka och snälla kvinnan som var min mor. Jag tröstar mig med att de i alla fall hann träffa henne. Kanske minns mina barn hur glad farmor blev när de klappade henne på handen där de satt i en stol och stirrade ut på en regnig parkeringsplats i Torshälla. Hösten 2016 svarade jag i telefon mitt under en nyhetssändning trots att det var 30 sekunder kvar på inslaget. Det var hemmet som ringde. Det är nog snart slut. Skynda dig. Ensam åkte jag dit. Min pappa var i Tyskland. Där och då sa jag mitt farväl, fast hon gick bort först månader senare. Den bottenlösa sorgen kom samtidigt med en stor glädje, hur konstigt den låter. Hon förtjänade så mycket bättre än att tyna bort på en institution. Inte ens hemma i Jämtland eller hemma på Åland. Hur ledsen jag än var, lika glad var jag för hennes skull. Nu var det äntligen över. Även om min pappa fann ny glädje sina sista år tog hans liv också fel vändning. Han som cyklat i ur och skur till jobbet i Östersund. Ja, även mitt i vintern så han förfrös ansiktet. Och sen på alla cykelturer med sin bror i deras älskade Italien. Han kunde till slut knappt gå, min pappa. Hans händer som byggt om flera hus i Sverige och som gjort allt på stugan här på Åland kunde inte längre hålla i en penna. Efter att hans mamma dog en vecka efter hans fru och inte minst efter att hans bror gick bort i en totalt meningslös olycka lite senare trodde jag att det var kört även för min pappa. Men som sagt, han fann ny glädje de sista åren. Barnbarnen gjorde också honom oerhört glad och han kämpade på ett otroligt sätt trots sjukdomen som skakade bort hans ålderdom. Hösten innan han gick bort följde han med hit. Stavarna hjälpte honom, men han gick faktiskt själv på de regnvåta klipporna. Bara någon dag innan han dog pratade vi om Åland. Jag hade en idé om ett nytt trädäck framför bastun. Han skulle fundera hur, sa han. Men han hann aldrig meddela sin idé, som säkert var mycket bättre än min. Varken min mormor, morfar eller mina föräldrar finns bland oss längre, men de lever i allra högsta grad kvar ute på ön. Morfars kudde, som han alltid vilade på inne i bastun, ligger kvar där. Mormors vinbärsbuske bär ännu frukt och mammas däckstol står på klippan framför huset. Och pappas snickerier såklart, överallt. Nu är det mina barn som tyvärr visserligen inte läser de slitna Tintin-böckerna på bryggan, men de ligger i alla fall där i solen, tjejerna med skärmen i hand. Och de spelar faktiskt kort när jag lagar mat med radion på, och de älskar verkligen att vara här lika mycket som jag gjorde när jag var barn. En vacker dag kanske de sitter här i en radiostudio och berättar om hur pappas morfars farbrors fick måsskitar på skallen, eller så sitter de framför bastun och spanar efter älgar. Vilket som... Det här är, har alltid varit, kommer alltid vara vår familjs paradis. Tack Åland för allt. Ja just det, vad har hela Åland bara mig och ingen annan att tacka för? I alla fall alla som tittar på TV4 ibland, och jag vet att ni är ganska många. Radion får ursäkta. Jo, när jag fick jobb på fyran på 00-talet var en av de första sakerna jag sa att vi borde ju ha med vädret på Åland. På Stockholmskartan syntes ju ändå Åland, men ingen symbol och temperatur för Mariehamn upplyste jag meteorologerna om. Och ålänningarna kan ju faktiskt se fyran på sina tv-apparater. Det fixades där och då, samma dag. Kanske är det bara jag som tycker det är viktigt när jag sitter hemma i tv-soffan i Stockholm. Men jag vill veta om solen skiner på ön och om man skulle kunna segla till Nyhamn idag. Jag heter Thomas Ritter och det här har varit mitt sommarprat på Ålands Radio sommaren 2025. Tack för att du har lyssnat!